Det här är Älskade politik extra. En ny könstillhörighetslag har redan skapat osämja i Tidöpartierna när Liberalerna och Moderaterna krokat arm med oppositionen. Och nu kallas det till krismöte i Moderaterna. Det har bubblat i partiet och nu ännu mer efter att Ulf Kristersson plötsligt verkar ha ändrat sig.
Men jag hade gärna själv sett 18-årsgräns och därmed inte blandat in föräldrar i frågan.
Om bråket kring könstillhörighetslagen ska vi prata idag. Jag som heter Evelyn Jones och DNs politiska kommentator Thomas Ramberg.
Hej!
Halloj! Det är alltså ett lagförslag som handlar om att det ska bli lättare att byta juridiskt kön. Man ska inte längre behöva en diagnos om könsdysfori. Och åldersgränsen ska sänkas till 16 år med föräldrars tillåtelse. Och det här skapar en splittring i Tidögänget. Varför då?
Ja, det finns en kritik som framförallt kommer från höger, från Sverigedemokrater och Kristdemokrater som inte alls vill vara med på den här förändringen. Men som också delas av en del enstaka röster vänsterut i debatten.
Ganska högljudda röster också.
Ganska högljudda, och det har skrivits debattartiklar och sånt. Men de har lite olika skäl till att vara emot det här. En del som har varit aktiva i kvinnorörelsen länge ser en risk för att deras sätt att definiera kvinnor som en grupp som har sina egna intressen skulle kunna hotas av det här. Mm. Men från höger så är det ju framförallt en mer konservativ syn på familj och könsroller och biologiskt kön och sånt som ligger bakom. Och det har gjort att regeringen då inte har enats om ett förslag i den här frågan, utan moderater och liberaler har kommit överens med oppositionen, där alla partierna är helt för det här som partier.
Just det.
Om att ta det där beslutet i riksdagen, och så får Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna slippa vara med på det.
Men det här första gången, det hände sedan tidigare i samarbetet?
Det har, i tidigare samarbetet har det inte hänt förut. Och det är ganska typiskt att det är just en sån här fråga man gör på ett så här unikt sätt. Mm. För det påminner om hur alliansregeringen gjorde när det gällde könsneutrala äktenskap. Alltså när man skulle ha en äktenskapsbalk där man inte sa att det måste vara en man och kvinna som gifter sig, utan även homosexuella par och så vidare. Då var ju Kristdemokraterna helt emot detta, därför att de gick tillbaks till kyrkans syn på äktenskapet som en förening instiftad av Gud mellan man och kvinna. Och det var de som skulle få använda ordet äktenskap. Mm. Så då gjorde man likadant. Det var väldigt slitsamt i alliansregeringen. Det var minst lika höga tongångar i debatten som det är nu. Det brukar bli det i såna här så kallade underlivsfrågor eller könsfrågor i politiken.
Ja.
Och det landade då i att Moderater, dåvarande Folkpartiet, alltså Liberalerna och Centern, gick till riksdagen och gjorde upp med vänsteroppositionen och alla de sju partierna till vänster, eller alla sex som det var då till vänster, för Sverigedemokraterna fanns inte då.
Nej, precis.
I riksdagen, enades mot Kristdemokraterna om att driva igenom det här. Och det var alla nöjda med. Kristdemokraterna fick säga sitt. Och de andra fick igenom själva lagen.
Och alliansen kunde fortsätta.
Och så tänkte nog Kristersson och Liberalerna nu att ja, men bara de får säga sitt, de här Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, så blir det lugn och ro sen när vi har drivit igenom det här. Men det har ju inte blivit lugn och ro ens innan man driver igenom det.
Nej, precis. Och det har inte bara varit i Tidösamarbetet som det knakar, utan även inom Moderaterna verkar det ju finnas ett lite missnöje med hur det här hanterats. Vad är grejen där?
Ja, det verkar ju som att Ulf Kristersson inte riktigt minns hur upphetsat det brukar bli kring de här frågorna. Trots att han själv spelade en viss roll redan för 30 år sedan när man drev igenom det här. Det var en sorts B-äktenskap för homosexuella som kallas för partnerskap. Mm. Som det då var ett himla liv och ett himla motstånd mot. Där Kristdemokraterna var helt emot, men även Moderaterna på den tiden, i mitten på 90-talet. Ganska många i Folkpartiet och Centern också. Och när riksdagen röstade om det så var det bara två moderater som avvek från partilinjen och stödde det här. Och det råkar vara de som sen blev statsministrar, alltså Fredrik Reinfeldt och Kristersson själv.
Mm.
Som tyckte att det här partnerskapet kan man väl ha. Och det var upprört, precis som nu. Men man tog det här steget. Och så har det varit när det har gällt homosexuellas rätt att adoptera, när man har diskuterat assisterad befruktning, allt möjligt. Det har liksom ständigt blivit en väldig nivå på debatten i de här frågorna.
Mm.
Och det där är väl ett skäl till att vi ser det vi ser nu, men också att om man kan se det tidigare som att man tog liksom ett progressivt steg i taget, men det gick alltid åt det här liberala hållet där individens rätt att vara sig själv kom fram, och Kristdemokraterna ångrade ju sig sen och sa att ja, men det är väl bra att homosexuella får gifta sig, nu är vi med på det och så. Men sen några år tillbaka så har ju liksom hela samhällsdebatten svängt i en konservativ riktning. Det är inte säkert att vi går åt det där progressiva hållet längre. Och Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har gjort att det är helt andra styrkeförhållanden i de här frågorna. Sverigedemokraterna är mer konsekventa än Kristdemokraterna motståndare mot de här stegen som har tagits sedan de kom in i riksdagen.
Men hade Ulf Kristersson då inte riktigt pejl på att den här konservatismen fanns även inom hans eget parti då?
Tydligen inte. Alltså, han har ju själv hängt med partiet i den här högerutvecklingen i frågor som har bäring på kultur, nation, migration, samarbete med Sverigedemokraterna och sånt. Men i de här livsstilsfrågorna, sånt som har att göra med hbtq-frågor och annat, så har det ju hittills inte sett ut riktigt som att Moderaterna har gått åt det hållet. Det är Sverigedemokraterna som har pratat om vem som får läsa sagor på dagis och såna här saker, och varit upprörda i det här ganska högerinriktat konservativa tonfallet och så. Men nu tycks det ju då som att det här också påverkar väldigt många moderata väljare, och i sin tur påverkar de sina företrädare i riksdagen och den debatt som förs lokalt. Och trycket från Sverigedemokraterna är förstås inte oväsentligt i sammanhanget.
På torsdagen så var det en utfrågning i riksdagen med statsminister Ulf Kristersson, och där pressades han lite om sin syn på det här lagförslaget. Och då så sa han så här:
alla andra länder i Norden har en sån här lagstiftning. Säkert inte utan diskussion och debatt, men utan stora problem som följd.
Men efteråt så intervjuades han av journalister, och då sa statsministern plötsligt så här:
men jag hade gärna själv sett 18-årsgräns och därmed inte blandat in föräldrar i frågan. Men nu är det här förslaget som ligger på riksdagens bord.
Så är Ulf Kristersson för eller emot det här lagförslaget?
Det är ju så att Moderaternas partistämma, när den diskuterar de här frågorna, då partistyrelsen där Kristersson ju sitter som ordförande, sa då till stämman att ja, men det här är bra, men vi bibehåller gärna 18-årsgränsen. Mm. Och det blev liksom då, det var deras ställningstagande. Men det här är ju en uppgörelse med Liberalerna, och det är alla partier till vänster ska vara med på det här, och så gör man det i riksdagen. Och det hade inte varit något dramatiskt om det inte vore för den här uppbyggnaden i Moderaterna som har varit inför det här med den väldigt upprörda debatten, där många är förbannade på att partiledningen svingar partipiskan över riksdagsgruppen och kräver rättning i leden, och nu ska vi rösta för det här, för det gör vi i riksdagen.
Och sen kommer Ulf Kristersson och säger nja.
Ja, och så dagen efter att det då, eller samma dag som det då har justerats, som det heter i socialutskottet, det vill säga att man har lagt det färdiga förslaget som ska läggas på riksdagens bord för omröstning. Som av en händelse då, tänker väl konspirationsinriktade tänkande människor, att ja. Jaha, nu börjar han säga att han kanske hade en viss reservation mot det här. Och jag tror ju att det mer handlar om att Ulf Kristersson blev rädd. Alltså, han känner att det drar ganska kallt och att många är kritiska och hans auktoritet är hotad. Det var ju alltså inte alls många dagar sedan Moderater ville resa en staty över Ulf Kristersson för att han som hjälten hade tagit oss in i NATO.
Och nu
är den där tänkta statyn inte bara vält och krossad, utan nu spottar man på honom närmast i debatten för att han ville göra det här usla, hemska förslaget som ska förstöra ungdomar och så. Så att det går upp och ner i politiken ganska snabbt. Och Kristersson känner väl det där, och då blev det liksom lite missriktat, tror jag, hans försök att krishantera. Det blev istället så att han gav ytterligare ett fläskben åt kritikerna, och de säger: jaha, du är inte ens själv för det här som du piskar oss att vi ska rösta på.
Och apropå det där med piskan då, eller partipiskan, så har ju det diskuterats lite här nu, så här, men ska man ha fri röstning inom Moderaterna då i den här frågan, eller ska det vara partipiskan då som gäller? Var liksom, hur ljudlig är partipiskan?
Alltså, det ena frågan är ju, skulle man ha fri röstning här nu? Ja, att man inte vill ha det har väl att göra med att Moderaterna vill vara ett parti som vars ord man kan lita på. Ledningen tycker att ja, men har vi gjort upp så har vi gjort upp, och då gäller det.
Ja.
att man annars skulle förslaget kunna gå igenom med bara Liberalerna och de vänstra partierna, oppositionspartierna i riksdagen. Det skulle ju räcka för själva förslaget.
Men då skulle det visa någon slags splittring?
Ja, kanske. Det visar ju en väldigt svaghet om statsministern inte kan få sitt parti att rösta på ett förslag som statsministern driver.
Mm.
Men partipiska som sådant, det har ju en ganska negativ klang för de flesta. Men det är ju en fullständigt nödvändig del av den sortens demokratiska system som Sverige har. Alltså, det är ett sätt för väljarna att få genomslag för sin röst. Vore det så att man inte hade partipiska, då vore ju riksdagen fullständigt oförutsägbar. Då skulle folk som var valda av väljare på ett visst program på vissa ståndpunkter plötsligt börja tänka om och bli påverkade och ändra sig. Och så kanske det blir ett helt annat beslut i riksdagen än vad väljarna har röstat på dem för att fatta.
Så, den är inte
så att partipiskan i sig är liksom en ganska väsentlig byggsten i den här representativa varianten av demokrati som vi har i Sverige. Och den är väl lite misskänd, för den... Man får ju lätt intryck att här sitter någon sorts docker som bara trycker på knappar som maskiner och inte tänker själva. Men så att säga, det är väljarnas egen tanke som ska gå igenom i besluten. Inte nödvändigtvis deras eget freebasande när de väl sitter där i riksdagen.
Så i skrivande, talande stund här nu på fredags eftermiddagen, så det ska hållas krismöte inom Moderaterna. Sverigedemokraterna har sagt att det här förslaget borde dras tillbaka. Även Annika Strandhäll då i Socialdemokraterna är inne på samma sak. Det händer mycket just nu. Vågar du säga om hur det här kommer sluta för lagförslaget för Ulf Kristersson?
Nej, jag vet ju inte ens när den här podden publiceras exakt vad som har hänt eftersom det är möten hela tiden.
Ja.
Det kan ju alltid finnas de som vill skjuta upp saker eller återremittera eller ändra i. Det får vi väl se. Men det är ingen tvekan om att det är en väldig upprördhet kring den här frågan och att statsministern har skadats av den därför att han har underskattat vilken betydelse det skulle få i de egna leden.
Tack så mycket, Thomas.
Tack.
Och tack för att du lyssnade. Det här var alltså ett extra avsnitt av Älskade politik. Ett lite kortare avsnitt vid stora nyhetshändelser. Vi är som vanligt tillbaka på onsdagar. Producent var Måns Mosesson. Klippning gjordes av Elinor Alborn. Klippen kommer från SVT och Sveriges Radio. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.